Viaplay F1 Podcast är tillbaka. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Någon dag efter det senaste racet som alltså var Turkiets Grand Prix. Ett race som blev händelserikt, en helg som blev händelserikt av många olika skäl. Men framförallt den helg där Lewis Hamilton säkrade sin sjunde VM-titel. Och det blir, trots att en del är lite trötta på att vi pratar mycket om Lewis Hamilton, ändå en del prat om just Lewis Hamilton. Erik Stenborg har en liten spaning om det till exempel, och vi har tittat på vilka rekord han inte har än så länge. Dessutom blir det ju som vanligt att tummar upp och ner, men avslutningsvis så ska vi också prata om det här med om man nu skulle vara sugen att köpa en F1-bil. Vad kan det kosta och vad får man för pengarna egentligen? Det tycker jag är super, super intressant. Mer om detta om en liten stund. Erik Stenborg, allt bra hoppas jag.
Absolut, det är jättebra idag.
Underbart. Tre race kvar på säsongen. Och med de tre kvar så vet vi nu att Lewis Hamilton har säkrat VM-titeln. Generellt, vad har du för känsla efter den senaste helgen som blev väldigt, väldigt speciell? Igen en speciell helg, för vi har haft några stycken faktiskt.
Ja, det har varit det. Men sen så är det ju alltid den där grejen att man kan ju tycka då att man vill ju alltid ha den där fighten. Men det spelar liksom ingen roll att han faktiskt säkrade VM nu, tycker jag, för att han har gjort det för, i min bok, för sex racen ungefär. Det har varit otroligt tydligt att han skulle göra det, så att det är liksom, who cares? Nu är det gjort, och då kan man ju fokusera lite på annat istället.
Exakt. Det är intressant det du säger, för jag känner exakt samma sak. När jag läser alla hyllningar och som är, så blir jag lite så avmätt och tänker att ja, men vadå? Det har väl varit så här länge. Mm. Men det är klart att det blir naturligt att hyllningarna kommer då när titeln väl är klar. Man håller på det tills det verkligen är spikat. Så att det är inte märkligt i sig. Va? Men det är mera hur man känner när man läser det. Det är precis som att, har ni vaknat nu? Ungefär så, eller hur?
Ja, exakt. Fast ja, absolut, så förstår man ju varför. För att det är ju lite jinxigt om inte annat att hylla någon innan. Ska vi göra någon grej av det och kanske hylla Hamilton för segern i VM 2021.
Ja, varför inte?
Då är vi i alla fall först.
Ja, exakt. Vi tar den på en gång. Det är klart redan. Han tar sin åttonde VM-titel. Det är ju imponerande.
Ja, exakt. Han är herre på täppan nu. Ensam. Wow.
Verkligen.
Och så tidigt också.
Ja, Janne, verkligen. Verkligen. Att vi kan utnämna någon som vinner redan innan de har börjat tävla. Det är imponerande i sig.
Nej, men det ska vi absolut inte göra faktiskt. För att man vet aldrig vad som händer från ett år till ett annat.
Nej, och det finns ju en hel del som pågår under kulisserna eller bakom kulisserna som faktiskt kan förändra styrkeförhållandena lite grann till nästa säsong, trots att det inte förändras jättemycket då. Samma chassi, det är klart att det kommer att göras vissa förändringar på bilarna och så vidare, va? Men ändå.
Han kanske inte ens kör.
Nej, det vet vi inte heller i och för sig. Men nu pekar väl det mesta mot i alla fall, om vi får tolka vad han själv sa nu då, att han kommer att klira ut ett kontrakt med Mercedes och en fortsättning därmed. Och Toto Wolff sa ju det också, att nu sätter vi igång på allvar och pratar kontrakt nu när titeln är klar. Om det är det de har väntat på, så att säga. Va? Så att, ja, vi får se lite grann vad som kommer att hända. Men du har en liten spaning runt omkring Lewis Hamilton.
Ja, och det är ju lite den här grejen att vi har ju pratat ganska mycket om Hamilton, för han tog ju sin 92:a seger och han var på väg att ta den där 92:a segern, och nu tog han sjunde VM-titeln och han var på väg att ta den sjunde VM-titeln, och vilket gjort då att vi i den här podden har pratat ganska mycket om Hamilton då. Och det jag ser är att dels att folk blir, vissa blir lite sura på att vi alltid pratar om samma saker, men jag kan tycka att det finns en logik i det. Och sen så ser jag också att det är många som drar kortet, ja, men han har ju bilen. Så att det är inte så konstigt att han vinner VM. Även om många är väl införstådda med att de är imponerade av honom, så är det ändå liksom den här, ja, men utan den bilen så hade han ju inte vunnit. Ja, och visst är det så, men kan man verkligen dra det kortet fortfarande?
Nej, enligt mitt förmenande kan man ju inte det, utan, för det är inget unikt när det gäller Lewis Hamilton att han har haft materialet för att vinna så här många VM-titlar som han har gjort, utan det är liksom, historiskt sett så är det ju så det går till. Sen kan man alltid diskutera huruvida resten av startfältet har varit på den nivån som det var under åren 10-13 till exempel, när Red Bull dominerade. som jag uppfattade ändå hade lite tuffare motstånd, även om de i slutändan då lyckades vinna de här 4 åren, konstruktörstiteln och förar-VM. Så det är väl möjligen det då, men det stryker ju egentligen bara under hur starka Mercedes själva också har varit under den här eran då. Du kom ju in på lite resonemang runt omkring det här.
Exakt, och det är runt den här GOAT-diskussionen, alltså the greatest of all time, är en del eller en inte det. Och då var Scott Mitchell, vår gamle vän och kollega i den här podden, stundtals i alla fall, som hade den, och jag ska försöka förmedla liksom det han uttryckte, vilket jag tyckte var intressant. Och det var just att Hamilton är i slutändan, jag menar i relation till Schumacher till exempel, i relation med Fangio och sånt där, då är han ju ändå summan av alla de som kom före honom. Och då tänker jag liksom att hade inte Fangio drivit sporten framåt så pass mycket som han gjorde på 50-talet med hans resultat och hans 5 VM-titlar, så hade kanske inte Jackie Stewart eller Tyrrell liksom kunnat börja på den nivån eller driva sporten framåt på sättet det gjorde. Vilket i sin tur hade kanske kunnat påverka Schumacher i Benetton och i Ferrari. Deras utgångsläge när de dominerade Formel 1.
Senna och McLaren.
Ja men visst, att liksom alla driver ju sporten framåt och Formel 1 och alla andra sporter utvecklas hela tiden. Och då tog han det exemplet då att fotbollsspelare på 70-talet var inte lika bra som Cristiano Ronaldo är idag. Och de hade liksom inte möjlighet att vara det heller. Sett till det man vet idag om spelet, taktik, träning, kost, alla faciliteter som Juventus har när de spelar fotboll. Och allt sitter liksom ihop i den frågan då. Och då tänker man på, var det inte Nino Farina som vann det allra första VM-titeln för Alfa Romeo 1950? Jag menar, de kunde inte bygga en Ferrari F 2002 från 2002 då, på 50-talet, för teknologin fanns inte. Och vad jag menar är att man kan inte göra orimligt stora hopp från ett år till ett annat. Jag menar, Tyrrell kunde inte bygga en modern Mercedes för teknologin fanns inte. Man visste helt enkelt inte vad som skulle komma, utan hela tiden är de här små, små stegen hela tiden, vilket utvecklar. Och då kan man ju ta det vidare i form av att säga liksom att Dino Beganovic, han, vårat nästa Formel 1-hopp som kör för i Formel 4 idag och är med i Ferrari Driver Academy. Jag menar, vad kommer han ha för förutsättningar att tävla inom racing överhuvudtaget om 10 år? Jag menar, vi vet att sporten kommer att utvecklas. Så att han kanske har ännu bättre förutsättningar att bli dominant, så att säga. Och då menar jag inte i relation till Hamilton, utan bara köra bättre, köra fortare, köra mer effektivt. Köra, liksom, och man vet ju inte heller var reglementerna går heller. Vilket gör att det är väldigt svårt att säga om framtiden och den här grejen då att jämföra olika generationer. Man måste ta det era för era helt enkelt. Och då kan man ju konstatera att i alla fall att Hamilton är den bästa i sin era.
Utan tvekan är det på det viset. Och den statistiskt sett bästa föraren genom alla tider rent segermässigt. Han är ju oöverträffad i det avseendet. Va? Oavsett förutsättningar så är han det. Och det kan man aldrig ta ifrån honom, så att säga. Va? Utan det är... Han är den starkaste under sin era, och precis så är det ju. Och vi har ju hävdat det flera gånger när vi har pratat om det här, att jämföra pikar, så att säga då. För det finns ju ett antal pikar genom Formel 1-historien då med dominanter, så att säga, inom sporten då. Att jämföra de här pikarna med varandra blir omöjligt. Det går inte helt enkelt, för att hela tiden så drivs allting framåt och ribban höjs kort och gott för varje år som går.
Precis. Det Schumacher gjorde på något sätt kan man se det som att det möjliggjorde för Hamilton att göra det han gör idag. Och det som Hamilton gör idag möjliggör för någon annan. Kanske en Dino Beganovic förhoppningsvis. Vad han kan göra om 10 år.
Ja, jag tycker det är intressant. Ett intressant resonemang helt klart. Och det leder in oss lite grann på det här med rekord. Han har ju ett antal rekord, precis som jag sa då. Den som har vunnit flest race, han har tagit flest pole positions. Men det finns ett antal rekord han inte har, Erik.
Och vissa av de här kan han slå. Vissa blir mer eller mindre stört omöjligt att slå. Men om vi börjar med starter då, så har vi ju Kimi Räikkönen, han bättrar ju på den här siffran. Han kommer ju sluta på 329 när den här säsongen är klar och han ska köra ytterligare, vad det verkar, kanske 23 race nästa säsong också. Vilket gör att Hamilton, som just nu har Räikkönen 326 starter, och Hamilton är inte bättre än sjua på den listan med 264. Och med tanke på att Räikkönen bättrar på nästa säsong, och man kanske tror att Hamilton, om han nu skriver på, kanske han gör det för två säsonger till. Ja, det kommer bli tufft att komma upp i mest antal starter i Formel 1 i alla fall.
Mm, han behöver åka ett par säsonger mer än Kimi Räikkönen i så fall. Kanske till och med tre säsonger fler än vad Kimi gör för att gå förbi.
Ja, och i alla fall efter han slutar.
Ja, det har jag svårt att se att en sån som Lewis Hamilton är speciellt sugen på. Så det blir ett svårslaget rekord. Han kommer heller inte bli den äldsta att starta ett Grand Prix, va?
Nej, eller ja, tiden får utvisa det. Men i så fall ska han starta något race här om 20 års tid. För att Louis Chiron, en fransman, eller monegask kanske han till och med var.
Anneles, tror du?
Han var 55 år och 292 dagar när han startade Monacos, sitt hemmarace, alltså Monacos Grand Prix 1955.
Mm. Nej, det kommer Lewis Hamilton, det kan jag lova redan nu, att det kommer Lewis Hamilton inte att slå.
2040 sitter han alltså inte i Formel 1?
Nej, det gör han inte. Det kan jag som sagt svära. Jag kan svära på det. Sen har vi då nästa då, som är antal starter med ett och samma team. Där Hamilton just nu är tvåa. Bakom Michael Schumacher som har 179 starter då tillsammans med Ferrari. Hamilton är tvåa med 154. Men där har han ju goda möjligheter naturligtvis att gå förbi. Under förutsättning att han då skriver på det nya kontraktet.
Mm. Redan nästa säsong faktiskt. För att det är tre race kvar. Han kan komma upp på 157. Och sen så ska han lägga på 23 race då kanske nästa... Ja, en och en halv säsong behöver han faktiskt. Nu när jag räknar lite mer korrekt.
Och sen en annan intressant, och här blir det ju lite lättare då att kanske jämföra hur pass framgångsrik man har varit under respektive era då. Det är ju hur många segrar man har i förhållande till hur många starter man har gjort.
Mm. Så kallad vinstprocent alltså. Och där kan man ju också för det första då konstatera hur annorlunda Formel 1 var på 50-talet. För att Fangios totala startantal i Formel 1 var 52 starter. Det är inte speciellt många, och det var ju många av de där säsongerna som var, ja, det var sex race på hela året, och nu är det ju runt 20, så att det är svårt att liksom nå upp till Kimi Räikkönen starter för en Fangio också. Då skulle han köra i 20 år ungefär, eller 30 år kanske. Men han vann i alla fall 24 race på sina 52 starter, vilket är en procent på 46,15% av racen som startade vannen.
Och Lewis Hamilton är trea på den listan då. Han har alltså 94 segrar nu då på 264 starter. Och det innebär då en vinstprocent på 35,61%. Så han har en bit kvar.
Mm. Och den kan han slå svår. Det tror du? Nej, då måste han vinna. Nej, men då ska han vinna allt. I två säsonger till. Då kommer han väl upp den någonstans.
Så det kommer inte att hända, kan vi då konstatera. Mm. Och sen landar vi då i antal segrar under en säsong. Och där har vi ett par starka namn som ligger framför honom just nu då. Sebastian Vettel och Michael Schumacher delar ledningen med 13 vinster under en och samma säsong.
Mm.
Och sen kommer då Hamilton på tredje då med 11 stycken. Och det har han ju möjlighet absolut att till och med passera i år.
Mm. För han har 10 segrar i år, och vinner han resten då tangerar han Vettel och Schumacher. Det som är grejen då med Hamilton är att man ska säga att de här 11 segrarna under en och samma säsong, det har han gjort 3 gånger. Och han har också tagit 10 segrar under 3 säsonger också, vilket han är också ensam med. Så att han har ju varit där uppe under längre tid så att säga, än de andra.
Och kommer då med största sannolikhet, fortfarande under förutsättning att han förlänger sitt kontrakt då, att passera, att komma upp i fler segrar, tror jag i alla fall, när han laddar på. Segrar i rad har vi också då, där Vettel alltså vann 9 stycken i rad 2013. Det var ju sannoliken ett imponerande facit den gången då. Där är Hamilton lite längre ner.
Han är bara delad sexa faktiskt. Och med bara 5 i rad. Det tycker jag är nästan... Det är nästan så jag vill dubbelkolla den siffran. Men enligt min recordbook så ska den stämma. Att han har bara vunnit 5 race i rad som mest. Vilket är helt sjukt med tanke på att han har vunnit så många race under en och samma säsong. Och de här 94 stycken då totalt. Det borde vara fler än 5 i rad.
Och just för att han även har så lång streak av poänggivande race.
Mm.
Det betyder ju att han har faktiskt fått stryk ett antal gånger då. Trots att han är så dominant. Och då blir ju lite grann fingret på det här. Hur pass bra är motståndet? Så dåligt är det ju trots allt inte då.
Nej. Eller så är Hamilton bara värdelös.
Nej, det har jag svårt. Det har jag svårt att tro.
En annan grej som kommer bli svår att slå är ju att han ska slå rekordet genom att ta en seger då från den sämsta startpositionen. För John Watson, den gamla britten, vann US Grand Prix West 1983 från 22 startruta. Och Hamilton är bara delad 9 på den tabellen då han vann från 14 plats i Tyskland 2018. Så ja, för första måste du komma in två. Slå. Nej, exakt, du måste komma in ett team till då i så fall och kvala in sämst och sen
just
vinna.
Det. Och sen vinner jag. Ja, den blir tuff. John Watson, det där racet kommer jag ihåg. Jag undrar om inte vi gjorde en sån här F1-klassiker av det där racet som kördes i, var det Long Beach eller i, jag kommer inte ihåg vad det var.
Det kan vara det. Om det var det som jag tänker på så var det ju när Keke Rosberg gör en fantastisk 360 in i första kurvan och kör just vidare det. Bara. Tappar en plats.
Det racet jag kommer ihåg i alla fall. Sen minns jag inte exakt vilken bana det var, men det spelar mindre roll. US Grand Prix West. Var i vilket fall som helst. Okej, okay, där har ni ju då ett antal rekord som Hamilton då just nu inte har. Men en del av dem har ju möjlighet att slå då, beroende på hur länge han väljer att hålla på och köra. Och som vi var inne på tidigare då så verkar ju de här kontraktsförhandlingarna ändå fortskrida och de har nog inte strandat speciellt. Det är bara det att man har kanske lagt det på is lite grann för att han skulle få fokusera på att ta den här sjunde titeln. Kanske på hans eget, efter hans eget önskemål. Att helt enkelt, vi ligger lågt. Låt mig göra jobbet så kan vi ta kontraktsdiskussionen sen. Och det har ju flaggats för att det kanske till och med kan dröja till eftersäsongen innan man kommer med något klart besked om hur det här nya kontraktet ska se ut. Men Lewis Hamilton själv säger nu alltså att jag kommer med all sannolikhet att köra vidare. Det är bara en fråga om hur kontraktet ska se ut och arbetsbördan i övrigt förutom att köra och sådana saker. Viaplay F1-podcast är du att lyssna till. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. De har pratat Lewis Hamilton, inte helt oväntat då med tanke på att han alltså tog sin sjunde VM-titel då i söndags efter en härlig körning måste man ju ändå säga i ett otroligt konstigt race. Om vi, innan vi kommer in på tummarna och upp och ner, Erik, lite kort bara om hela den här helgen som var oerhört märklig då med den här nylagda asfalten då på fina Istanbul Park. Som hade kunnat erbjuda så fantastiska utmaningar för förarna i form av höga farter och tuffa påfrestningar hela den grejen. Nu blev det en helt annan typ av utmaning istället då. Med en fredag som var så fruktansvärt halkig. Jag tror, jag får dra mig till minnes kanske att första gången vi var i Sochi 2014 var något liknande. Eller första gången vi besökte Texas och COTA, Circuit of the Americas, har påmint om förutsättningarna som rådde under FP1 här i Turkiet den här helgen som var med den här nylagda asfalten.
Eller Portimao, fast värre.
Ja, fast Portimao var inte i närheten av det här tycker jag, utan då tycker jag faktiskt att Kota-helgen var värre. Den var ju så knepig så att de höll på och mixtrade med öppna växellådor och grejer för att ändra startpositioner i teamen för att få starta på rätt sida och så vidare. Riktigt så... extremt blev det inte den här gången. Va? Men hade det varit torrt till exempel hela helgen och fortsatt så dåligt grepp som vi såg under fredagen, då hade det säkert varit då hade man försökt hamna på den rena sidan så att säga för att få bäst grepp i väg i starten.
Man kan ju undra över beslutet att asfaltera om 2 veckor innan Formel 1 kom dit. Jag kan ändå tycka att jag förstår att det kanske behövdes göra, men det borde de ju veta om för länge sedan.
Jo, men så är det ju. Men beslutet att Turkiet skulle vara med kom ju relativt sent ändå.
Jo, men det var inte för 2 veckor sedan.
Nej, det var det inte. Men asfalteringsarbetet började ju ytterligare 2 veckor tidigare. Det är ju inte så att man asfalterar på 2 dagar, utan det tar ju ett tag att asfaltera 5 kilometer drygt. Och allt i övrigt som behöver asfalteras. Så att jag kan ha viss förståelse för att det var sent. Sen tänker jag lite grann på vad Mario Isola sa hos Pirelli då, där han beskriver hur det brukar vara när de lägger ny asfalt. Så brukar ju bitumen, det här bindmedlet i asfalten, brukar ge ett aggressivt grepp som brukar jämna ut mellan gummiblandningen och göra det betydligt jämnare då mellan soft, medium och hard. Nu fick man ju inte riktigt den effekten, vilket ställde alla, skulle jag säga. Och han fick ju också frågan då, hur kommer det sig att ni då som har fabrik i Turkiet då inte visste, hade bättre koll på hur det skulle se ut och så vidare då. Men det finns ju en viss fördröjning i det här med däcken också då, där de till att börja med byggs i Rumänien, sen ska de då köras till England för gradering som det heter då, och sen ut till banorna, vilket gör då att de måste ligga så långt i förväg. De hade nog kunnat skaka fram mjukare däck och åka på den här helgen, men då hade man inte hunnit göra den här graderingen så att säga, och så måste göras utav FIA, för det är de som sköter om det. Och det var väl en av anledningarna till att det såg ut som det gjorde då, att man helt enkelt hade valt de här 3 hårdaste gummiblandningarna för att banan ser ut som den gör och normalt sett pressar på däcken mycket, inte minst då genom kurva 12, men även på andra delar på varvet så att säga. Så det blev en lite knepig situation.
Mm. Och Mario Isola har covid-19.
Just det, han testade positivt för covid-19. Det var någon som skrev att kanske våra team borde testas en extra gång då, för att de intervjuade honom där innan start. Men det är ju corona-avstånd på de här intervjuerna, så att jag tror inte det är någon större fara, och dessutom gjordes de utomhus, så att det är nog lugnt. Och det görs ju tester. Den sista testen som görs är ju den på söndagen innan racet. Och det var sannolikt den som man möjligen då åkte dit på, Mario Isola. Jag vet inte hur lång tid det tar när man får beskedet om det. Det är förmodligen inte på en gång, och det var nog säkert så att racet han började innan han fick reda på att han var smittad av covid-19.
Mm. Yes sir. Ska vi titta lite på tummarna upp och ner?
Det ska vi absolut göra. Och du har ju som vanligt då tagit lead när det gäller att dela ut tummar, så får väl jag tycka då och kanske säga emot eller hålla med.
Mm. Och då ger jag den första till Bottas. Jag tror att han till och med själv skulle förstå det här och ta emot den, för att han har, det var liksom en miserabel dag för honom. Enligt honom själv så var det hans sämsta dag under 2020. Och han blev ju då som sagt 14:e man. Han blev varvad av Hamilton när han behövde slå Hamilton med minst 8 poäng då. Och det var ju, det gick inte som det skulle riktigt för Bottas.
Nej, och det började ju redan i starten kan man väl säga då, där han snurrade för att undvika att köra in i Esteban Ocon, så tvingades han bromsa mycket hårdare än vad greppet tillät, och han vände runt, och sen så fortsätter de på första varvet, han och Ocon, och så kör de ihop upp i kurva 9, och då fick han skador på bilen, och efter det då så hade han en styrning som var offset och som gjorde det svårt för honom då att reda ut situationen när det hände då vidare under racet. Och jag vet inte hur många gånger han snurrade, åtminstone 3 gånger varav han stod åt fel håll där. Så att det var, jag kan förstå om man tycker att det var det sämsta under 2020. Frågan är om man har gjort race överhuvudtaget, som har varit så himla mycket jobbigare för honom att genomföra än det i söndags. Överhuvudtaget menar
jag. Ja, jag undrar också det. Jag tycker det var ganska talande när han gick på, när han frågade på radion att hur många varv är kvar, och så svarade de 4, och han bara, jag önskar att det var färre. Mm. Då är man långt ner i skorna, kan man säga. Men det blir väl också lite så, alltså, det är inte så att han haft några illusioner om att han ska liksom vända det här och vinna VM, men det är klart att när det blir på det här sättet och Hamilton vinner med över 30 sekunder till nästa man och han blir varvad och han blir 14, alltså det är klart att det är verkligen så här, okej, nu är det final, men han blir också liksom tilltuffsad på det sättet. Mm. Det är klart att det inte är så kul.
Jag läste lite grann om Mercedes utmaningar den här helgen då, med en bil då med den här långa hjulbasen och deras flat rake och hela den grejen då, som har gjort att den är lite snällare mot däcken. De har ju verkligen ansträngt sig för det, för den var ju inte speciellt snäll mot däcken Mercedes-bilen då tidigare, men man har jobbat på den delen då som har varit en av deras svagheter då. Och det här jobbade emot dem den här helgen, och i synnerhet då för Valtteri Bottas. För varje gång han snurrade så tappade han däcktemperatur, och så tar de hade räknat ut att det tog ungefär 7 varv att få upp tempen i bakdäcken. Och varje gång man tappade farten så att säga då, eller snurrade som man gjorde då har man ju tappat hela det momentet då, som man kanske har byggt upp för det här laget då. Och snurrningarna i sig då orsakades av att han hade varit ihop med Ocon redan på första varvet. Men för en sån som Lewis Hamilton så jobbade det ju här i rätt riktning så att säga då. Och han kunde ju utnyttja det faktum att bilen kanske inte var så snabb i inledning på racet då, men blev desto snabbare i avslutningen då, när dels man slet ner däcken då till den milda grad att de närmast blev slicksdäck. Och det här blev ju väldigt avgörande. Och det enda han var orolig för, som han sa Hamilton, det var ju att han skulle råka ut för samma då som han gjorde i Kina den gången 2007, när de körde för länge på intermediates och körde igenom korden då och inte lyckades ha kontroll på bilen tack vare det, eller på grund av det. Nu var det ju ingen fara, och det hade ju teamet hyfsat bra koll då på efter att Valtteri Bottas varit inne mot slutfasen av racet, och de kunde titta på däcket och se och analysera, och det gjorde ju att de vågade hålla honom kvar. Även om de förberedde ett säkert stopp på slutet så ville Hamilton slutföra racet på en och samma gummiblandning där på slutet.
Mm. Nästa tumme går uppåt till Sergio Perez. Han gjorde sitt bästa kval i karriären, vilket liksom då överskuggades lite av att Lance Stroll, hans teamkompis, tog pole position. Men i racet då visade han vem som bestämmer. Ja, eller det är inte riktigt han som bestämmer i det teamet uppenbarligen. Men han slutade tvåa genom att ha kört liksom 80% av racet på sina inters, apropå det du pratade om med Hamilton där. Och det är hans bästa resultat i karriären sedan Italien 2012.
Ja, det är i alla avseenden imponerande det Sergio Perez gjorde. Inte förvånande dock. Det är få förare som har den här förmågan att känna däcken på det sättet som Sergio Perez gör. Oavsett om det regnade eller torrdäck uppenbarligen. Och jag är nästan säker på att han var väldigt, väldigt bidragande till beslutet att inte ta in honom då när Lance Stroll gick in. Stroll som tog 2 depåstopp. Och försökte då komma runt problemet som han hade då med graining framförallt i framdäcken då. Och det intressanta med intermediatesdäcken var att de hade som 3 faser kan man säga. De hade ju en fas när de var helt nya eller närmast nya då, beroende på om man hade några nya, där de var starka ett antal varv. Sen så kom den här grainingen när man började då överhetta däcken. Och då rullade gummit av, och till slut så rullade hela slitbanan av eller försvann. Man slet bort den helt och hållet, och då kom däcken tillbaka igen. Och jag vet att en sån som Lando Norris förklarade ju hur det här kändes under racet då. När man hade fått bort den här, ska vi säga, skårade ytan då, som man egentligen ska köra på, som är där för att tunnan vatten snarare. Visst, det är ju svårt att bygga temperatur i de däcken om man tappar den. Men om man lyckas hålla temperaturen uppe så funkade de väldigt, väldigt bra. Och det var mycket lättare att få upp temperatur i dem i och med att man hade kört bort så pass mycket gummi från slitbanan. Och det var ju det som gjorde att vi såg så stora skillnader också i fart under loppets gång. Det var ju emellanåt skilde det ju 5 sekunder på den som hade däcken i fönstret och den som inte hade den i fönstret. Och sen så kunde det helt plötsligt skifta när man då märkte att man kom in i olika faser. Och det är såna här grejer. Här har man ju väldigt stor nytta av mycket erfarenhet som förare. Vilket Lewis Hamilton har, vilket Sergio Perez har. Sebastian Vettel gjorde också ett bra jobb kan jag tycka i det avseendet. Men återigen, väldigt spännande att se vilka som vågade lita på sin instinkt i det här fallet och faktiskt lyckades med det.
Mm. Sergio Perez har nu alltså tagit 9 pallplatser under hans karriär. Och då tänker jag lite på den här diskussionen runt vad Red Bull ska göra. Ska de behålla Albon eller skulle de ta Hülkenberg och Perez? Och då tänker jag mig ändå så här, Hülkenberg och Perez, de är ju liksom lite samma generation till att börja med, men också de har liksom likställts lite grann, inte bara för att de har varit teamkompisar tidigare, men sett till då att Hülkenberg har 0 pallplatser och Sergio Perez förmåga att ta de här 9 stycken aldrig i, ja, han körde ju för McLaren förvisso, vilket var en bra bil, men han har sedan dess aldrig haft en pallplatsbil egentligen, och ändå så har han lyckats göra det där. Och då tänker jag så här, kom igen nu Helmut Marko, kom igen nu Christian Horner, ring honom och säkra upp honom till 2021. Mm. Det har ingenting att förlora på det. Och han kanske inte kommer slå Max Verstappen, men han ligger femma i VM idag, va?
Ja, är det så? Ja, det kanske jag gör.
Mm. Jag tror att han ligger femma i VM. Och han kan komma femma i en Red Bull och man kan komma femma i en Racing Point. Det måste jag ändå tro.
Det kan han utan tvekan göra, och han är ju en väldigt, väldigt stark förare. Och, alltså, det är en rätt så komplicerad situation då med Perez är femma, 97 poäng. Förlåt, han är fyra på 100 fyra. Poäng.
Bakom. Han kan komma fyra i en Red Bull, säger jag bara.
Han skulle kunna göra ett exakt lika bra resultat i en Red Bull, ja, som han har gjort i en Racing Point, vilket borde ju då peka Christian Horner och Helmut Marko i rätt riktning. Men ja, det är komplicerat alltså. Det är inte så lätt ändå att bara flytta bort Alex Albon och stoppa in Sergio Perez av lite många, eller av rätt många olika skäl. Det skulle ju... Perez har en hel del sponsorer som nog är lite småkrångliga att jobba med utifrån vad de vill ha. Å andra sidan behöver ju inte Red Bull ta in några sponsorer för att ha Perez i teamet. De skulle kunna klara det ändå. Mm. Vilket borde öppna för att ta in Perez då och maximera resultatet för teamet totalt sett.
Det sägs ju att Perez kommer med sponsorer x antal miljoner, men att han ska ha ungefär hälften själv då. Att han vill ha liksom annonsutrymmet så att säga hos teamet, och sen så tar han resten i lön själv, så att teamet får hälften och han får hälften. Men i det här fallet så är det ju Red Bull betalar ju sina förare generellt då, men då kan de ju säga så här, men du får behålla allt du. Men du får lite mindre annonsutrymme istället. Mm. Och så får du klara dig själv liksom. Det är ju, tänk dig att Red Bull få en förare i Perez kaliber och gratis. Mm. Det är väl bra.
Det kan det vara.
Alltså, det här är förenklat och vi har inga direkta liksom, konkreta siffror på hur Perez dealar ser ut. Men jag tror att om Red Bull vill lösa det, så tror jag att Perez vill lösa det för att få ett år, åtminstone ett år till i en bil som eventuellt kan vinna ett och annat race.
Och det tycker jag man kan läsa mellan raderna också, när man hör Perez själv säger att han kan tänka sig att ta ett sabbatsår nu då, när tiden håller på att rinna ut för honom i väntan på att Red Bull ska bestämma sig. Och det tycker jag indikerar också att det enda han tittar på just nu, det är att vara tillgänglig för Red Bull den dagen de eventuellt säger nej till Albon. Mm. Nu sa du till mig innan att Red Bull har förlängt fristen fram till Abu Dhabi med att bestämma sig om Albon får sitta kvar eller inte.
Ja, det var ju till Turkiet och de sa att han har till Turkiet på sig. Och det var väl på Nürburgring de sa det. Horner tror att han uttalade sig det. Det kanske bara var vi liksom från höften han sa det. Men nu har Marko sagt att nej, men vi kommer ta ett beslut. Jag kommer inte ihåg om det var i Abu Dhabi eller efter Abu Dhabi. Men jag menar, apropå tumma då, så kan vi ge en nedåt till Albon. För att maken till motigt alltså för honom. Och jag tror att liksom de senaste racen har han gjort precis tvärtom. Alltså inte bara resultatmässigt, utan bara hur han verkar på banan, tycker jag. Utifrån min begränsade förmåga att bedöma det. Men ändå, jag tycker liksom han gör inte allt han kan nu för att säkra sin styrning i Red Bull till nästa år.
Fast han gjorde inte fler misstag senast än vad Max Verstappen gjorde. Han gjorde ett när han snurrade. Han hade bra fart under träningarna. Han gjorde ett okej jobb under kvalet. Ingen av Red Bull-bilarna var speciellt bra i väg av linjen. Om man jämför dem rakt mot Max Verstappen så tycker inte jag att det var så enormt stor skillnad just den här helgen. Och just det faktum att Red Bull dröjer med att komma med sitt beslut angående honom gör att han har sin livlina kvar. Mm. Och det indikerar också att det är inte helt lätt för Red Bull att komma fram till vad som faktiskt ska bli rätt här, eller vad som är rätt för dem själva till nästkommande säsong. Men om vi då jämför, Albon är alltså 30 poäng bakom Sergio Perez i VM då, om vi tittar på den poängskörden då, och de 30 poängen, hade det gjort någon större skillnad för Red Bull åt det ena eller andra hållet? Nej, totalt men, sett, nej.
Nej, men det vi pratar om är ju nästa år. Och då vet du inte hur det ser ut. Och jag menar, det de har uttryckt är att de behöver två förare som tar stora poäng, likt Max Verstappen. Och det är det jag menar med att även om den här helgen så gjorde... Jag tycker att Max Verstappen ska få nedåt tummen den här helgen också. För att det var väldigt mycket misstag. Till exempel hans väldigt ivriga försök att ta sig förbi Sergio Perez. Det finns ju anledningar till det såklart, men då snurrade han och så vidare. Och vilket gör att han bara slog Albon med 2 sekunder över mållinjen. Men grejen är att du kan ju inte isolera det här racet som en hel säsong, utan vi måste ju titta på, jag menar, alla förare har råd och tillåtelse att ha en off-weekend. Nu var det synd för Verstappen, för att han trodde nog att han kunde vinna det här racet såklart, men Albon hade inte ens den tron, tror jag.
Nej, inte överhuvudtaget, va. Jag trodde ett tag i racet dock att han var med i matchen när han låg på tredje plats där och låg och jagade och hade bra fart, och sen helt plötsligt dog hans däck. Och så tappade han farten, va. Och då kommer vi tillbaka till det här som vi pratade om tidigare då, att intermediatesdäcken hade lite olika faser i racet när de fungerade olika bra. Återigen då, hur teamet väljer att göra då med depåstoppstrategier och sådana saker hänger ju ihop då med vad föraren ger för feedback tillbaka om hur det känns. Och i det avseendet då så blev det kanske inte perfekt för Albon heller. Nej, men jag hör vad du säger, Erik, och jag i grunden är jag enig med dig, va? Att det för mig vore det rimligt att testa Perez nästa år i Red Bull istället för Alex Albon, samtidigt som de också är oerhört medvetna om och har mycket, mycket bättre koll på varför saker och ting ser ut som det gör. Och vad behovet av att köra den där bilen är för att kunna prestera i den. Och det är också en faktor som jag tror spelar åt Albons fördel just nu då, även om den, som sagt, den här livlinan han har är väldigt, väldigt tunn.
Alltså, jag tror kanske om jag får, för det är klart att det jag pratar om nu, det är ju bara utifrån sett också. Och vi vet ju historiskt sett att Red Bull är obenägna att plocka in förare likt Perez. I varje fall de senaste personerna som gjorde det var ju som sagt Mark Webber. Och sen dess har det aldrig hänt. Så att jag förstår att det ligger nog ganska långt inne för Red Bull att göra det, men jag tycker från mitt hemmakontor i Gröndal i Stockholm så tycker jag att det vore rimligt att Sergio Perez fick chansen i Red Bull nu när han är ledig.
Och jag tror inte heller att du är speciellt ensam om att tycka det.
Nej.
Jag tror såklart att du är enig med väldigt, väldigt många människor, och den senaste att uttala sig i frågan är ju faktiskt Ross Brawn. Som tycker att det vore tragiskt om en sån förare som Sergio Perez och den kaliber som han besitter inte finns på Formel 1-griden nästa år. Och det kan vi alla, tror jag, hålla med om.
Ska vi gå vidare då? Och ge, apropå när vi pratar mycket om Perez, så kan vi också prata om hans teamkompis som faktiskt får av mig en uppåtumme. Det var såklart väldigt imponerande att han tog pole position. Det tyckte jag var väldigt kul att se. Jag tyckte det var väldigt kul att se hans reaktion där. Och det är klart att han behövde liksom lite vind i seglen efter att ha haft det ganska tufft på sistone. Men det var inte bara pole position, utan att han tog starten. Han ledde faktiskt storartat utan att sätta ett hjulfel i 32 varv. Vilket faktiskt, när vi har pratat en del statistik tidigare i det här avsnittet, så är han alltså 3 på listan över sett till ledda varv under 2020. Så att det är Hamilton såklart nummer 1 och Bottas nummer 2, och nu är det Lance Stroll som har lett 3:e mest varv under säsongen.
Bättre facit än Max Verstappen.
Ja,
på båda områdena, både när det gäller pole position och antal ledda varv.
Precis, så det säger någonting. Och fram till 32:a varvet där så såg han stark ut. Sen gjorde han liksom inget direkt sån här, han gjorde inget albumsnurr heller. Sen så föll han bakåt. Enligt Racing Point själva så var det delvis i alla fall på grund av en skada på framvingen. Men där är det också lite det som vi pratade om, sett till Perez och sett till Hamilton, förmågan att liksom läsa race och sånt. Och den kunskapsbank de har, som kanske inte Stroll har. För att jag tyckte mig höra på teamradion när han snackade med sin ingenjör att det var liksom lite villrådigt. De var inte alls så här, boom, peka med hela handen, nu gör vi så här. Utan det var liksom lite att hänga fast bäst man kunde. Och sen så föll de bakåt och han slutade till slut nia då.
Det är precis så jag känner också. Och när jag tittar på racet då, hur de var lite ambivalenta då, hur de skulle komma runt problemet som han rapporterade om då, att däcken grainade. De nya intermediet som han fick på grainade ju nästan på en gång. Mm. Och funkade inte alls. Och sett till hur bra de var på intermediates i kvalet, när det visserligen var betydligt blötare då än det var när han upplevde den här graining-fasen, för han gjorde en väldigt stark inledning på racet på full wets, så det var inte det som var avgörande egentligen vilken typ av gummiblandning det var, utan det var någon mängden vatten på banan som styrde hur bra han kunde köra i vilket fall som helst. Och visst, han kan mycket väl ha haft en skada på framvingen, men ganska tydligt hade han svårt att vara lika stark som Sergio Perez var. Och visst, de hade ju då med facit i hand efter att ha sett hur Strolls däck såg ut när de tog in honom, kunde de ju låta Perez vara kvar. Men det gjorde de ju bara efter att Perez själv hade fått tycka till om det under resans gång. Och där har vi väl skillnaden då i erfarenhet så att säga då. Men hans anseende steg avsevärt den här helgen tycker jag, Lance Stroll. Just med anledning av den här pole position då, som var högeligen imponerande. Och även inledning på racet och de här 32 varven som du nämnde då. Men problemet är ändå att i slutändan så blir det bara 9:e plats. Och det är inte gott nog från pole position tycker jag i alla fall. Nej. Men jag kan hålla med om att tummen lutar snett uppåt för hans del, just med anledning av hur hela den här helgen såg ut för hans del och hur han tog sig an då, framförallt lördagen, på ett otroligt bra sätt och höll ihop det i starten. Men hur den är så ska man köra de här varven också, och man ska gärna göra det tillräckligt snabbt för att hålla undan, och det lyckades han inte med.
Mm. Och jag drog det inte helt relevanta kortet där mellan jämförelsen mellan Hülkenberg och Perez, och Perez 9 pallplatser och Hülkenbergs 0, så kan man konstatera att Stroll har många fler pallplatser än Hülkenberg. Har han inte 3 stycken?
Just det. Stroll som haft en väldigt, väldigt dålig period också fram till den här helgen, vilket tycker jag också lyfter tummen uppåt starkt tycker jag, att komma tillbaka efter den här otroligt svaga perioden han hade haft efter Mugello egentligen. Den här kraschen då som han råkade ut för när han låg i ett bra läge den gången också. Men då var det inte hans fel, då fick han en punktering och kraschade och hela den grejen. Men sen efter det, vi hade coviden som han åkte på och allmänt bara i dålig form under ett antal race. Och det pratades mycket inför den här helgen då att han behövde en kram, sa de. He needed a bit of a hug för att komma tillbaka. Och det lyckades de bra med, att få honom tillbaka på rätt spår. Och jag menar, bara att man visar potentialen på det här sättet är ju nog, tror jag, uppmuntrande för teamet då. Men ja, det räckte inte hela vägen. Han har kvar att jobba på.
Ja, det har han. Det har enligt mig även Michael Masi, alltså FIAs tävlingschef, heter det bara på svenska.
Ja, tävlingsledare.
Tävlingsledare till och med. Det var ju den här incidenten när i kvalet, att de släpptes ut, förarna alltså, på banan när fortfarande ett räddningsfordon var där. Vilket då fick ju många att börja tänka på det som skedde i Japan 2014 när det också regnade väldigt och det var gul flagg på banan, och när Adrian Sutil, var det? Som hade glidit av, och då kommer räddningsfordon och ska ta bort hans bil. Bilarna fortfarande på banan utan safety car. Jules Bianchi glider av och kör in i det här räddningsfordonet. Han skadas allvarligt i huvudet och han omkommer senare av de där skadorna ett år senare efter att ha legat i koma under lång tid. Det var ju väldigt många som liksom drog den parallellen. Och även om man kan tycka vad man vill om det, så håller jag med om att det var ett konstigt beslut, något som Masih själv försvarar. Men även då om jag ser till hela säsongen och under hans tid som tävlingsledare efter att ha tagit över efter Charlie Whiting, så har det varit en del lustiga beslut från hans sida. Att det har inte känts lika stringent från domarrummet, eller domarrummet, det är inte det här vi pratar om, utan vi pratar om beslut sett till att ta in safety cars, välja när safety car ska komma ut, när virtual safety car ska komma ut och så vidare. Och han har fått en del kritik för det här de senaste dagarna också.
Ja, så är det. Och det går inte att komma ifrån. Beslutet som man tog i lördags kan man ifrågasätta väldigt mycket. Att släppa ut bilarna på banan. Nu ska man inte överdriva det heller, för bilarna körde väldigt långsamt på utvarv och traktorn var ganska långt undan, och han hade fått försäkringar om ifrån The Clerk of the Course, vilket är banans ansvarige då, om att den där traktorn skulle vara borta tills dess bilarna kom dit. Vad jag ifrågasätter, det är varför hade han så bråttom? Vad var brådskan med att ta ut bilarna innan det var helt klart på banan? Det är ju det här som är det som ställer till det för honom, och det är därför man måste ifrågasätta hur han ibland tänker. För att den stressen behövde han inte ha då. Det är bara att sitta lugnt i båten, vänta. Jag menar, alla andra gånger som vi har suttit och väntat och man tycker att nu kan de köra. Nej, vi väntar ett tag till, väntar ett tag. Den här gången var det väldigt, väldigt bråttom att trycka på grönt ut ur depån. Samtidigt som det är en traktor på banan, någon 7-8 kurvor bort. Jag förstår inte riktigt varför han tog det beslutet, vad brådskan var. Och allt det här som har kommit i eftermälet då, att han förklarar varför det blev som det blev och att han känner sig fullständigt trygg med att han tog beslutet och hela den biten, så har det ändå kommit fram nu att han måste titta över procedurerna runt omkring när man gör saker, och det är viktigt att de fortsätter med det. Vi hade ju en annan incident också på Imola som är rätt talande för Michael Masis beslutsprocess. Det var ju till exempel när han lät bilarna köra om säkerhetsbilen för att ovarva sig på Imola bakom säkerhetsbil, och där Lance Stroll återigen då är en av dem som passerar en funktionär som är kvar ute på banan. Oklart om den där funktionären var där otillåtet, så att säga, att han hade tagit ett eget beslut att springa ut efter att det hade klarrapporterats runt banan, det vet inte jag. Och det är ju sånt som gör det svårt att utifrån sett bedöma vad som har skett och varför det skedde. Det som skedde var dock att den här funktionären var på banan. Lance Stroll hade kört om säkerhetsbilen och höjer naturligtvis tempot då för att återansluta bak i kön. Och han ska ju inte få tillåtelse att köra om säkerhetsbilen förrän man är 100% säker på att banan är tom. Och det är det här jag undrar lite grann över. Var det så att de hade fått klartecken? För att Masih är ju inte ute på banan. Han måste ju ta in rapporter från någon som är där ute. Mm. Och är det då någon som otillåtet tar ett eget beslut och springer ut på banan i alla fall, ja, då blir det ju naturligtvis tokigt av den anledningen. Va?
Men det var dubbla gulflaggor, double waved yellow i den sektorn, så att säga också. Och det var väl det som Stroll fick även egen kritik för att han inte saktade ner tillräckligt, för då ska man vara beredd att stanna när som helst. Mm. Men det är klart, sätter man det i händerna på en F1-förare som är galen i huvudet för att komma i fatt tåget igen, då är det klart att då tar man risker. Och oavsett vad så är det ju det engelska uttrycket the buck stops with him, och det är ju Michael Masih som är ansvarig för det då. Då oavsett vägen framåt så blev det ju fel där, kan man ju tycka.
Det var det onekligen, och som sagt, de får nog titta över det här, och jag tror inte han går oskadd runt omkring det här internt, utan de tar det här på största allvar och försöker naturligtvis att lära av allt som händer för att det inte ska upprepas igen. Sen är ju frågan, många kräver ju då att ta bort Masih, gör det, och man kan bli jättearg på FIA då för att det är som det är och hela den biten, va? Men det är ju inte speciellt konstruktivt, utan det viktiga är ju att man hela tiden försöker lära sig av det som inträffar och ser till att det inte händer igen. Och tyvärr då så blev den här grejen, framförallt i lördags, väldigt sådär, den belyste en problematik. på ett sätt som inte var speciellt positivt för vare sig Fia då, eller för Michael Masi då som tävlingsledare. Så att jag håller med om tummen ner, absolut.
Mm. Vi har en tumme kvar och jag vill att vi tar den hyfsat snabbt, för jag är så sugen på att prata om nästa ämne. Så ja. Jag säger bara upp Ferrari.
Just det, vilket race de gjorde. Och titta på Sebastian Vettel som var lite på nytt född, får man väl ändå säga då, under väldigt speciella omständigheter. Hade ju också en resa som präglades av olika fart i olika faser av racet. Hade ju inga som helst möjligheter att hänga med Racing Point-bilarna längst fram då, trots att han tog sig upp på tredjeplatsen ganska tidigt. Så åkte han då så fort han klarade att köra då inledningen på racet. Med en jagande Lewis Hamilton närmast bakom dessutom då, som man tycker är rätt skickligt lyckades hålla undan för. Men sen så kom racet även till Ferrari då under resans gång, och mot de avslutande varven så var de ju med där och högg. Både Charles Leclerc och Sebastian Vettel, och på sista varvet Charles Leclerc går upp, kör förbi för andra platsen, förbi Perez ner i kurva 12, men bromsar lite för mycket på marginalen, halkar av. Och Perez tar tillbaka andra platsen, men Sebastian Vettel smiter också förbi och blir trea i mål. Leclerc på en fjärde. En tredje och fjärde plats, det tar Ferrari vilken dag som helst i veckan, tror jag. När man ser till hur den här säsongen har varit då. Men sin vana trogen då, Charles Leclerc bannade sig väldigt, väldigt mycket efter målgång. Då tyckte att han hade slarvat bort den andra plats för teamet där. Men ja, det var ju knepigt. Små marginaler och svåra förhållanden. Jag tycker tredje och fjärde platsen som de visar upp här var med stort beröm godkänt.
Mm. Rent personligen så kan jag tycka att det var kul för Vettel att få komma upp på pallen igen. Det kanske var sista gången vi såg honom där. Beroende
han
på hur det ser
ut. Han stod till och med på andra platsen,
ja,
på podiet, såg jag.
Tog chansen. Det var sista chansen kanske, som sagt. För man vet ju inte hur Aston Martin mår nästa år.
Vadå, de var ju också på pallen.
Jag vet, men man vet ju inte hur de mår nästa år.
Nej,
så det kan ju vara sista gången. Så han tog chansen.
Det gjorde han sannoliken. Okej, då är vi klara med våra tummar upp och ner.
Ja, det gör vi.
För den här gången, vi har säkert missat en annan. Men hur som helst, det där var våran bedömning i alla fall av det hela. Nu ska vi komma in på det då som du var sugen att prata om. Och det är...
Ja, det är nämligen så att Janne Blomqvist har börjat skicka, vi har en WhatsApp-grupp i redaktionen med Björn och Rickard och några till. Och då har Janne helt plötsligt börjat skicka massa bilannonser. Jag tror att, och det är inga vilka, det är inte liksom köp den här Skoda Octavian, utan köp den här Formel 1-bilen som man hittar på nätet som är till salu. Och senast var det då en Sauber från 2009. Som han tyckte var superbra, för att den kostade bara 1 miljon. Den hade ingen växellåda eller motor, så att det borde ju vara en miljöbil dessutom.
Helt klart. Vet du, sanningen bakom den här är att jag får mejl ibland ifrån ett företag som säljer gamla Formel 1-bilar. Och de skickar ut annonser. Jag har ingen aning om hur jag har hamnat på den här mejllistan, men jag är där i varje fall. Mm. Så att det landade då ett mejl om att man kunde få köpa då en BMW Sauber från 2009. Om det nu var, jo, det var BMW den. Det var 2009, sista året de hade BMW-motor. Och jag var lite nyfiken och la upp det där då i vår Facebook eller i WhatsApp-grupp. Mm. Och tog reda också på vad bilen kostade då. Och det är alltså en showcar. Det här är inget rolling chassis, utan det är en showcar. Och showcar-bilar, för att definiera skillnaden mellan ett rullande chassis och en uppvisningsbil, eller en utställningsbil snarare, det är att utställningsbilen är inte alls byggd enligt de specifikationer som krävs då, säkerhetsmässigt och uppstärkt chassi och hela den biten, utan det är mer en mock-up då, som man har byggt. Mm. Och den hade som sagt ingen motor och växellåda. Och 95 000 euro är utgångspriset på den här bilen.
Mm. Som hittat.
Som hittat.
Du vet också att min favoritförare genom alla tider heter Ikkyo Katayama. Då hittade jag en gammal Tyrrell från 93. Och jag, alltså jag blir ju... Alltså, det är ju dyrt alltså. Men jag tänker så här, hade man haft en Tyrrell som Ikkyo Katayama kört. Mitt företag heter Katagrama och det är efter Katayama då. Och hade jag haft den bilen i garaget och med en motor, för på den tiden så bilar från den tiden kan man ju faktiskt behålla motorn. Det var ju liksom lite, det var en Yamaha i den bilen då. Men man hade ju rent praktiskt kunna ha den i garaget och sen så ta den på olika track days några gånger om året, och då hade man nog varit lycklig för resten av livet. Tror du inte det?
Jo, absolut. Alla dagar i veckan. Och just den här bilen som jag skickade till dig, den är tyvärr såld, Erik. Så den går inte att få tag i. Och jag vet inte vad den kostade. Men den kördes av Kuyukatayama och Mika Salo i huvudsak. Men också Gabriel Tarquini. Då. Och det satt en Yamaha V10-motor i den här. Och den är från 1995. Och är alltså modellen som heter 023. Och var designad av Harvey Postlewaite. Som tyvärr inte finns kvar i livet. Mike Gascoigne var också med på den här bilen då. Och jag bara, när jag såg den här bilen så tänkte jag, din förbläst då för just Kuyukatayama, tänkte jag att du hade den här bilen, att du var så stadd i kassan att du hade råd att köpa den här, och så en Yamaha V10 då. Det behöver ju inte vara världens snabbaste Formel 1-bil för den skull, men tänk att du hade den då för att kunna åka lite track days en 2-3 gånger om året sådär med full crew. Du kanske hade 10 gubbar och en trailer och alltihopa var liksom klart, och så kom du med hjälmen under armen bara, och så åkte du ner och hyrde dig i Mugello en dag.
Det finns folk som gör det faktiskt. Så att, jag måste bara jobba lite hårdare, tror jag. Men det är det som är grejen också, att bilen är ju snabbare än vad jag är. Så att jag kan ju ha en Tyrrell liksom. Det är inte så att jag skulle bli sur att jag inte tog pole position liksom. För att det är nog mer en upplevelse än någonting annat. Men hur som helst, det finns också en BMW Sauber på Blocket. Den kostar ungefär 10 miljoner. Den har legat där 10 år. Jag vet inte ens om den är till salu på riktigt, eller om det är någon som bara...
Jag tror det. Det är väl BMW nere i Malmö där som har den där.
Ja, exakt. Men det är ändå lustigt att den har legat till salu 10 år. Så det är ingen så här hög omsättning. Den har väl inte heller någon motor i för sig heller. Så att...
Jo. Visst har den det. Annars hade den inte kostat det. Men däremot är det ingen som får igång den.
Nej, då så.
För den är för komplicerad att starta den här VT-en som sitter i den bilen.
Men hur som helst, jag blev lite intresserad av det här. Så att jag började tänka så här att det vore ju kul att känna någon som har en Formel 1-bil också. Och om Janne Bokvist verkar vara sugen. Ja, men jag menar en nyare än en March 711 från 72 som ej har då. Men hur som helst, jag vill ge dig lite tips då, bara för att förstå, så att du, jag vet att du förstår när du nu ska ge dig in i den här köpeprocessen, att det kommer kosta dig en del pengar. Och då har jag hittat sju exempel helt enkelt på bilar som har sålts på auktion och vad de har gått för.
Ja, kör hårt. Jag sitter med anteckningsblocket i högsta hugger.
Ja, när vi var i Abu Dhabi förra året så hade Sotheby's en auktion på Yas Marina Circuit. Jag tror det var på lördagskvällen. Vi var inne och tittade på de där bilarna. Och en av bilarna som såldes då var en Benetton Ford B191 som kördes alltså under säsongen 91-92. Och den här bilen kördes av Nelson Piquet och Schumacher. Det är ingen vacker bil, men... En klassiker i form av att det var bilen som Schumacher tog sina första poäng och första podiet i Formel 1. Och det är sånt här som liksom bygger värde. Det är jag har ju varit på, vi kommer till det senare, men man förstår liksom, historiken är det som gör värdet i en sån här Formel 1-bil. Och priset på den, hade du köpt den på den auktionen, du missade ju chansen. Du var ju ändå där.
Ja, men så är det.
Hade du bara bjudit 9,8 miljoner så hade du fått den. För att den gick nämligen för 9,7 miljoner kronor. Och det var motor och grejer i den. Så den hade du kunnat sladda runt på Gelleråsen med.
Jag får hoppas att det är motor i för nästan 10 mil.
Och lite värde då. Sen så då, samma auktion faktiskt, så såldes en Ferrari 125 C2. Och de här bilarna kördes då under 1981 till 84. Och det var ju en tid då Formel 1 använde samma chassin länge. Och det var Ferraris första försök på en turbobil och designades av Mauro Forgeri och Harvey Postlewaite då, som du nämnde. Och Ferrari vann sin sista konstruktörs-VM innan Schumacher-eran då med bilen, och det gjorde de 1993.
Men det var också 83.
Ja, 83. Men det var också bilen som Gilles Villeneuve omkom i. Den kördes också av Didier Peroni, Mario Andretti, René Arnoux och Patrick Tambay. Och just den här bilen kördes av den sistnämnda, och den såldes också i Abu Dhabi 2019. Och det här var också det sista överlevande chassit av alla de här bilarna då. Och det reflekteras kanske också i priset, för den gick under klubban för 22 miljoner kronor.
22 miljoner alltså, ja. Jag har en bit kvar när jag är på den nivån, rent ekonomiskt.
Ja, alltså, innan det tar stopp med nu. Du har råd att betala lite mer.
Ja, jag har lite kvar innan det tar stopp, så är det.
Det är bra det, för att nästa bil då, om du är sugen på den, det är en Williams FW14B från 1992. FW14 debuterade i Formel 1 91, men det här är då andra versionen av den bilen, och det är en av de mest teknologiskt avancerade F1-bilarna genom alla tider, och speciellt då för den tiden. Den hade ju semi-automatisk låda, ABS, traction control och aktiv fjädring. Och jag såg något inslag om den här bilen på YouTube, att det som styrde den här aktiva fjädringen, det är ju datastyrt helt enkelt, men 91 så var inte det så avancerat, och de hade olika hålkort för olika banor. Så att man liksom matade in det här i datorn, i bilen då, med ett hålkort. Det var lite annorlunda på den tiden.
Att de vågade lita på det.
Ja, och det var väl kanske lite det som var problemet också. För att de vann inte VM 1991. För de hade ganska mycket tillförlitlighetsproblem med bilen under det året då. Och då var det ett år som Senna vann i för McLaren då. Men Mansell vann VM istället året därpå i den här bilen, FW14B. Från 32 race så vann de 17, de tog 38 pallplatser, 21 pole position och 19 fastest laps. Och bilen som såldes då på den här auktionen på Goodwood förra året var Mansells då, med den här ikoniska röda nummer 5 på
Red
bilen.
5.
Exakt. Mm. Och priset, jag vet inte om vi har nått ditt tak nu, men den kostade 38 miljoner då på Goodwood.
Börja närma oss.
Mm. Och det roliga är att Sebastian Vettel han köpte en sån här bil tidigare i år.
Var det tidigare i år han köpte? Var inte den han köpte då?
Nej, det var inte den.
Nej, okay.
Och man vet inte heller vad Vettel betalade, men cirka 38 miljoner skulle man gissa då.
Mm. Det roliga är att Vettel har ju jagat den här F2004 också, Ferrarin, men tyckte att den varit för dyr.
Jaha. Ja.
Och det säger ju en del om vad prislappen på den var i sånt fall. Om en sån här maskin gick för 38 miljoner, menar jag.
Japp. Sen så har vi en rolig bil då som är ännu lite dyrare, om du tyckte 38 miljoner var lite billigt. För den här gick loss på 43 miljoner, och det var en McLaren Ford MP4-8 från 93 då. Och den är ju inte en lika ikonisk bil som den här MP44, som anses vara en av de mest dominanta F1-bilarna någonsin. Men Senna vann ändå 6 racer i den här bilen, trots att de till det här året var lite i så här Red Bull-läge och tappade Honda, som de har dominerat sporten tillsammans med under lång tid då. Så nu fick de nöja sig med att vara kunder till Ford, och den motorn hängde inte riktigt med. Det var en V8 när alla andra hade V10. Och det här var också den sista McLaren-bilen som Senna tävlade med, och det är lite därför den är speciell. Och jag var faktiskt med när den här bilen såldes på Bonhams auktion i Monaco 2018. Det var under Monaco Historic Grand Prix. Och varför den såldes i Monaco var för att den var exakt spec som den hade i Monaco 93 då, när Senna vann det racet. Och den som köpte den var ingen annan än Mr. Bernie Ecclestone.
Där ser man.
Som satt där i publiken, och han viftade inte själv, utan han hade en kille bredvid sig som viftade när han bjöd på bilen. Men det lustiga var att den gick ju då för 43 miljoner kronor, 4,2 miljoner euro. Men priset var en besvikelse. Jag pratade med han som var auktionsförrättare efter auktionen. Han sa att den hade kunnat gå 10 miljoner upp. Men hans analys på det var just att Bernie Ecclestone besann sig i publiken. Det gick ju liksom... Alla andra såg honom ju där. Och när man vet att någon sitter på kassan, som Bernie Ecclestone gör, och var fast besluten om att ta den, då fanns det liksom ingen anledning att bjuda emot honom. Så han fick det för vrakpriset då, 43 miljoner.
Ja, vad säger man? Vrakpris, ja. Men du är med och viftar om jag bestämmer för att gå med på auktion.
Jag kan vara den som viftar.
Det är bra. Ja, men man är för stor för att stå där och vifta själv. Liksom.
Ja, exakt. Sen då, apropå Ferrarisar och Sebastian Vettel som kanske ville köpa ändå, så finns det här ett riktpris på en Ferrari F2002, alltså den som var kanske en av de bästa Formel 1-bilarna någonsin. Schumacher och Barrichello vann 15 av 19 race i bilen, och Schumi då plockade VM vid 11:e rundan, sin 5:e VM-titel av 17, och det gjordes i Frankrike, och exakt den bilen han knep den här 5:e titeln gick under klubban i Abu Dhabi i fjol också för 67 miljoner.
All right, nu börjar vi närma oss min smärtgräns, känner jag.
Mm. För snart i alla fall. För grejen är att den här F2002, den är ju billig jämfört med F2001 som såldes 2017. Den var inte lika dominant som 2002, men gick ändå högre när den såldes 2017. För då gick den för 76,5 miljoner.
Man undrar varför den blev dyrare, om det bara var för att det var två budgivare som trissade upp priset eller vad det är som avgör sånt. Men det är ju rätt stor skillnad då. Det är nästan 10 miljoner kronor ju.
Ja, jag hade hellre köpt 2002 för vrakpriset då. 67.
Vad går 2004 för då, undrar man ju. Jag menar att någon lät ju Mick Schumacher köra 2004, och är en bil som börjar närma sig 100 miljoner i värde, inte vet jag. Mm. Vågar man ens köra sådana bilar?
Mm. Du, då kan vi komma till nästa bil. För det var en Mercedes-Benz W196 från 1954. De körde den under 54 och 55 säsongen i Formel 1 då. Och alla andra bilar i det här som jag tagit upp är kaffepengar jämfört med den här. För den kördes av Fangio och Stirling Moss under de här två säsongerna. Och de vann också två VM-titlar och 9 av 12 race. Apropå det vi pratade om tidigare. Det var få race under säsongerna vid den här tiden. Motorn den har är en V12, en modifierad flygplansmotor från en Messerschmitt från andra världskriget. Och det här var också den sista bilen som Mercedes tävlade med i F1 fram till 2010, då de ju då gjorde comeback i sporten. Och den såldes 2018. Och gissa hur mycket den gick för. Betänk då att en F2001 gick för 76,5 miljoner.
Ja, det får man ju lov att göra. Och då tror jag vi är uppe och touchar på 100 miljoner. Jag säger 102 då.
Upp.
Upp? Ännu mer? Ja. 112 då?
303 miljoner.
Nej, gick den för. Sluta. På riktigt?
Mm. Ja, det är den absolut dyraste Formel 1-bilen, men också en av världens dyraste bilar som någonsin sålts.
Coolt. Ja. En Mercedes-Benz W196. Ja, den får man nog definitivt inte provköra.
Jag tror inte, men jag tror att Hamilton har kört den på Nordslingen, men väldigt långsamt då.
Ja, det får man ju hoppas att ingenting händer. Ja, där har ni. Det finns ju en hel del bilar ut på marknaden att köpa. Men alla är ju inte i rullbart skick, så att säga. Den här hemsidan som jag tittade på, där var det både rolling chassis och projekt, som de hette då. Och då så kallade showcars då, som skiljer sig åt lite grann då. Det var ju ett speciellt företag faktiskt som byggde de här utställningsbilarna, som var då rena kopior av tävlingsbilarna, men som inte var tänkta att tävla med överhuvudtaget. Jag för mig, vet du, att när Super Aguri skulle köra sitt första race, så fick de ta en gammal utställningsbil och göra i ordning till tävlingsbil. Mm-hmm. Och när de skulle sätta i motorn där, så skilde det typ en decimeter mellan där axeln går in och där den borde gå in. Så okay. Den krävde en hel del modifieringar. Det är någon story som jag har hört i alla fall. Det var den bilen Yuji Ide körde sen. Och Yuji Ide gjorde ju inte någon succé direkt i Formel 1-sammanhang. Men det,
nej,
kanske
om fanns axeln en satt på fel ställe så kanske,
ja, men den bilen var nog inte den roligaste att köra, ärligt talat. Va? Men ja, så är det i vilket fall som helst. Mm. All right, det var ju intressant att höra det där. Som sagt, det finns mycket bilar att köra. Och man kan ju faktiskt prova gamla Williams-chassin då, som vi har nämnt tidigare då, om man vill. Nere på Anderstorp. Och det är ju så det går till. De säljer de här chassierna i vissa fall. Oftast utan motor. Och så får man hitta någon motor som man kan stoppa i istället. Och, moderna Formel 1-motorer, i synnerhet de här hybridmotorerna, de går ju nästan inte att få igång. Och Ferrari har ju sitt klient i Corsi. De sköter ju alla bilarna som säljs åt ägarna. Och så får man då betala typ 100 000 om dagen för att köra de bilarna, för att få dem omhändertagna och hanterade.
Exakt. Dyk upp med hjälmen under armen. Det kanske är bättre för dig.
Jag tror det. Man får försöka hitta på någon variant och få till det där, för pengarna har man ju inte riktigt. Men det får väl avsluta veckans F1-podd, eller hur?
Ja, absolut det. Men vi är tillbaka nästa vecka igen, så var inte ledsna.
Ha det gott, hej då!
Hej då!